James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Otrohet är någonting nästan alla av oss kan relatera till. Kanske har du själv blivit bedragen, eller är du den som har bedragit? Kanske känner du någon som utsatt eller har utsatts för otrohet. Själv blev jag bedragen i en tidigare relation vid upprepade tillfällen, och jag vet vilken personlig kris en otrohet kan leda till. Jag har vänner och bekanta som har varit otrogna eller precis som jag tvingats hantera en otrohet och den smärta det innebär. Och baserat på min personliga erfarenhet och det arbetet jag behövde göra med mig själv för att må bra igen, är otrohet ett ämne jag gillar att gräva i. Vad är otrohet egentligen? Varför är vi otrogna? Och hur kan den påverka en relation på olika sätt? Det är några av frågorna som jag kommer att ställa till veckans gäst Maria Farm. Maria är legitimerad psykolog och expert i SVT-succén Gift vid första ögonkastet. Och i det här avsnittet av Livshjulet gästar Maria mig för att dela med sig av sina erfarenheter från terapirummet. Jag heter ju Anna Hegerstrand och du är varmt välkommen till min podcast Livshjulet med veckans tema otrohet och veckans gäst Maria Farm. Varmt välkommen till Livshjulet, Maria.
Tack.
Jättekul att se dig igen. För du gästade min andra podd Fundamentalt i somras.
Det gjorde jag.
Och då pratade vi kärlek och pengar.
Just det.
Mm. För du jobbar ju som terapeut.
Mm.
Och du, eller psykoterapeut.
Ja, psykoterapeut och psykolog är jag.
Ja. Du är också expert i Gift i första ögonkastet och många känner igen dig därifrån.
Ja.
Och sen så driver du ett konto på Instagram, Feministpsykologen.
Stämmer bra.
Ja. Hur kommer det sig?
Jo, men det var ju när jag skulle släppa förra boken. Han är så bra på att ta egen tid, jämställdhet i praktiken.
Just det, som kom förra året, va?
Ja, precis, för ganska exakt ett år sedan faktiskt, i september förra året. Och då...
Provocerande rubrik.
Ja, det var väldigt många som kände igen sig faktiskt. Och det är ju verkligen ett renodlat klientcitat som jag hör ganska ofta. Och ibland i privatlivet också, förstås. Just där, han är så bra på att ta egen tid.
Mm.
Så att då tänkte jag att det får boken heta, och det är ju också det är en bok fylld av case där man kan förhoppningsvis känna igen sig, parrelationer, jämställdhetsfrågor på olika sätt i sexualiteten, men också i de vanliga hushållsbestyren och vem som vabbar mest och vem som tar mest hemma och stress och sånt som de flesta dyker på som är i parrelationer, men även också faktiskt destruktiva och våldsamma relationer och sådär. Så jag ville liksom hjälpa från ett genusperspektiv, kan man säga. Och då kände jag, när jag släppte den boken, då var det ganska många år sedan jag släppte boken dessförinnan som handlade om sorg och riktade sig till barn och unga. Så det hände så mycket. Så jag kände så här, nej men gud, jag måste ha en kanal. Jag vill ha en kanal där jag kan liksom lägga upp tankar om just jämställdhet, psykologi, relationer. Så då kändes ju Insta som en naturlig sån. Så då startade jag det liksom.
Och varför ville du skriva den här boken ur ett liksom jämställdhetsperspektiv?
Ja, men jag tyckte att det fanns alldeles för lite från liksom någon i mitt skrå då, som antingen är psykolog eller terapeut. Och jag hade ganska nyligen då gått en vidareutbildning i yrket, och jag tänkte att här skulle jag få lära mig mer. För psykologexamen har jag haft i nästan 20 år. Så att det tänkte jag så här, ja, men att vi inte fick lära oss mycket då kanske.
Mm.
Man inte kan sura över nu. Men så upplevde jag, nej, vi har för lite om det. Det är som att det är så stora frågor om könsroller och genus, så att psykologer och psykoterapeuter får ofta inte in det integrerat i sin liksom, behandlingsvardag. Man fastnar lite i det här individuella perspektivet. Och det är inte för att mina kollegor inte är duktiga och kunniga. För det är de väldigt ofta. Men det visar sig att när man undersöker den här saken och frågar dem lite mer, så är det just brist på kunskap och kanske sådär en tanke om att det är partipolitiskt eller det är mina personliga värderingar. Om jag tycker jämställdhet är bra, det kan jag inte prångla på mina klienter. Och sådär. Men det finns ju faktiskt forskning som visar att jämställdhet är bra för vår hälsa och för stressnivån hos kvinnor och sådana där grejer.
Mm. För relationen.
Ja, verkligen. Mm.
Och idag så ska vi prata otrohet.
Yeah.
Ett ämne som tyvärr alldeles för många kan relatera till. Mm. Och när jag säger tyvärr så är ju det baserat på mina erfarenheter. Men behöver otrohet alltid vara negativt?
Och vilken bra fråga. Och svår fråga. Nej, men jag tänker så här. Att om som någon som träffar par i terapi då, ibland, så behöver ju inte det, om man med det menar att det kan leda till att man ju faktiskt tar tag i en situation som där ofta, jag säger inte att det jämt måste vara så, men väldigt ofta är ju otrohet en konsekvens av att det kanske inte har varit bra i en relation på en tid. Man behöver egentligen kommunicera bättre, man behöver komma varandra närmare, man, liksom, man har prioriterat varandra sist. Och då kan ju otroheten, och förstås också ska jag säga en vilja från båda parter att försöka förstå också, varför händer det här, eller vad vill vi vidare, leda till verkligen en utveckling av relationen, eller och om man väljer att avsluta den ändå en, ja, att vi får processa och bearbeta tillsammans vad som händer och varför, att vi kan gå vidare med liksom mer kunskap om oss själva och vad som kanske är viktigt i relationer då framöver i förhoppningsvis då nästa relation. Så att.
Mm. Och vilka, eller vad är din erfarenhet av otrohet liksom kopplat till ditt jobb i terapirummet?
Ja, en stor fråga. Det är väl som med många beteenden, om jag får vara lite krass här nu då, beteendet är behöftigt, men otrohet är ju en etikett som egentligen är väldigt stor, eller hur? Mm. Det är lite som att säga stress eller ångest, alltså det vill säga vi behöver ju oftast definiera mer, men vad gäller det för just dig eller för just er? För det är ju skillnad till exempel, tycker jag, på om det har hänt någonting en enstaka gång eller två, alltså då, om du pratar om sexuell otrohet som jag tror många för många är definitionen.
Mm.
Eller om det har varit en pågående långvarig relation, alltså där den som då blir sviken, om man säger den ursprungliga parten, det hur ska jag uttrycka mig, liksom upp, där kan det ju snarare vara tillitskonflikt, kanske inte det sexuella i sig som är det värsta, utan mer det här du har levt ett dubbelliv eller du har fört mig bakom ljuset som blir det svåraste att komma vidare ifrån. Och
men är inte det samma sak om, säg att det har inträffat en engångshändelse eller kanske två gånger och det endast då inom citationstecken rör sig om en sexuell otrohet. Om man inte berättar det efter så blir ju också det en hemlighet.
Absolut.
Det är ju hemligheten som är sveket.
Ja. Jo, precis. Nej, men visst, det kan drabba minst lika hårt. Sen tycker jag nog ändå för de allra flesta, om det har varit just ett dubbelliv under kanske flera års tid och sådär, att det blir ju en oerhörd kris när det uppdagas. Inte bara för den som har så att säga varit utsatt för, utan även den som har levt det här dubbellivet brukar ju må ganska rejält dåligt faktiskt. Alltså så att, ja, jag tänker väl lite så att det handlar ju lite, man behöver konkretisera det och bryta ner vad är det som har skett, hur ofta eller vilken typ av beteende, vilken typ av förhållningssätt har vi till relationen och vad tänker vi nu och det är så brett liksom. Och sen tror jag också så här att det finns personer och par där det här förekommer som inte kommer till parterapi. Jag pratar ju om dem som faktiskt ändå liksom, ja, men vill ha någon slags hjälp eller vägledning eller rådgivning. Sen kan det sluta på olika sätt ändå, men jag menar, ibland kommer man ju kanske till privatliv eller på andra sätt i kontakt med människor som, där man förstår att det här är inte ett, och nu är jag citationstecken i luften, ett problem för dem. Alltså de lever på liksom i ett att ibland händer det här och de problematiserar inte så mycket kring det.
Nej.
Och då är ju otrohet kanske ett utslag av någonting annat, ett drag i personligheten eller en, ja, någonting som kanske känns svekfullare,
ja,
än en person som ångrar vad hen har gjort eller vill försöka förstå sig själv,
mm,
mer på djupet. Och så det är så, det är så stort begrepp på något sätt.
Ja, men jag förstår det. Och det här när du är otrogen, det är, handlar väl om vad man har kommit överens om. Kan man säga att gränsen för otrohet går när du kliver över den gränsen som ni i relationen har kommit överens om?
Ja.
För där är ju inte alla som pratar om det heller, tänker
Nej.
Jag. Det är inte så att säga, ja, du får inte skaffa en ny killkompis,
Nej.
Typ. För då är det otrohet. För att killar vill alltid någonting. Om de blir kompisar med tjejer. Nu generaliserar jag jättemycket.
Absolut. Nej, men precis, man har inte riktigt det där snacket liksom, med sin partner som man kanske har. Ja, men jag tänker som när vi pratade om pengar, du och jag, just där. Där det kanske är, det kan vara ett jätteladdat ämne, men det kanske är mer så här, oj, nu ska vi flytta ihop. Vi behöver ta det här snacket om vår ekonomi.
Du behöver ta i pengarfrågan.
Just.
Men otrohet är ju så tabu, så du vill ju inte ens ta i den.
Nej, precis. Jag tror att det är väldigt laddat för många. Bara, vad tycker du är otrohet? För man tänker så här,
det är ungefär, vad kan jag få göra utan att du blir ledsen?
Precis, jag tror att det är jätteladdat för många. Och inte så konstigt heller att det där inte uttalas. Liksom. Man kan väl, jag tycker jag märker på senare år med Tinder och sådär. Och att många klienter berättar om liksom någon... Alltså, någon tidpunkt när man vill fråga då den här personen man kanske har dejtat ett tag, är vi exklusiva nu? Alltså ett ord jag tänker vi har lånat in från egentligen den anglosaxiska kulturen och språket, men nu är det ju ganska svenskt också det här, är du, det vill säga träffar du någon annan än mig? Och det tänker jag är en konsekvens av de här dejtingapparna och så, att man, att den frågan känns mer neutral för många att ställa, laddad men kanske ändå liksom okej och lite förståelig.
Ja, det tycker jag väl definitivt att man ska kunna fråga. Men det är också så här, när?
Just det.
Och så. Men vad är din erfarenhet av vilken typ av otrohet är vanligast kopplat till de paren du träffar?
Ja, men då tycker jag det vanligaste är det här som inte har pågått så länge eller liksom där... det utlöser en kris i relationen, att man upptäcker att ens partner då har varit sexuellt otrogen. Det kan ju förstås vara vid flera tillfällen, men det är inte så jättevanligt ändå i terapi att det kommer ett par där det har, ja, hos mig ska jag säga, andra terapeuter kanske ska svara annorlunda, men där den ena har levt ett långt dubbelliv, alltså för att det, de relationerna kanske ändå liksom när de slutar med buller och bång, den som är sviken känner liksom kanske att det finns en omöjlighet att gå vidare. Så att jag tror, i terapirummet tycker jag det är vanligare att det kanske har varit något kortvarigt. Eller...
Är det vanligare att det har varit en fysisk otrohet IRL än på datingappar och så? Ser folk olovligt tindrande eller att man har kontakter digitalt som otrohet?
Nej, det är lite olika skulle jag vilja säga. Jag har märkt att en del liksom tycker att ja, men det var ett sätt att, alltså det vill säga, som reagerar på att en andra person har reagerat. Så, men jag ville bara inte bara känna mig så ensam. Jag tänkte inte träffa dem här i verkliga livet. Jag bara flörtade lite. Alltså ett sätt, det vill säga man använder appen mer som lite snuttefilt eller tröst eller behov av bekräftelse. Men det var kanske inget man tänkte så här, det här går jag vidare med. Medan för den andra som upptäcker det, bara, va? Det är ett hot liksom mot...
Ja, framförallt. Jag har ju själv erfarenhet av det. Jag levde ju tillsammans med en man som hade konton på diverse datingappar under lång tid. Men pratade med andra kvinnor och det uppdagades genom att jag fick ett mejl av en kvinna som visste vem jag var genom att jag bloggade och hade en podcast på Expressen då. Men, och det var ju ett enormt svek. Och framförallt tycker jag att det var ett svek för att jag funderade på, eftersom att jag var inte offentlig, men jag var semi-offentlig. Och det var ju ändå en person som inte kände mig, men som visste vem jag var, som hade mejlat mig. Så att för mig så var det inte bara att min dåvarande liksom pojkvän hade levt ett dubbelliv under lång tid på nätet, utan också att folk visste att, mm, att han var där. Men jag kände mig så blåst och blåögd.
Mm. Just det, jag förstår. Mm. Precis. Och där beskriver ju fint den här, ja, men det jag tycker ofta är svårast vid otrohet. Just den där känslan av att ha blivit blåst eller att vara godtrogen eller liksom, och också så här en, vem är du egentligen, att man känner så gentemot sin partner. Jag trodde att jag kände dig.
Ja, och jag trodde att det var vi.
Just det.
Men helt plötsligt så är det ju inte vi. Nej. För du har ju släppt in massa andra här.
Ja, som på ett sätt då visste mycket mer, eller definitivt visste mycket mer om dig och honom och eventuellt också er relation än vad du gjorde på ett sätt. Och det tror jag många upplever som väldigt svekfullt. Och
det är kränkande.
Ja, men precis.
Man har ju blivit förd bakom ljuset.
Ja, yeah, precis. Och jag tänkte, du sa för en stund sedan, där var det gränsen, var går gränsen tror jag. Någonting sånt. Och jag tycker, om man går till sig själv liksom. Man undrar över det här, lyssnar på det här. Ja, var det här det eller inte, den här flirten jag hade. Eller jag kontaktade min gamla klasskamrat eller vad det nu var. Mm. Alltså så kan du väl gå till dig själv och tänka så här. Är det här något jag kan berätta för min partner?
Mm.
Eller känner jag att det är svårt att göra det? Att jag har den här kontakten eller att vi mässades om det här. Om det är svårt att göra det, då är väl det liksom ett observandum som vi terapeuter brukar säga. Alltså någonting som står för ett kvitto på att här är ju någonting som du vill dölja. Och varför, inte för att recensera att det är fel, eller, men det är ju ändå intressant. Varför är det så? Vad står det för?
Mm.
Så där kan man, det är väl någon slags gräns passerad ändå, tänker jag.
Sen kan det ju också vara att man har en partner som är väldigt, väldigt svartsjuk.
Ja, just det.
Och att man inte kan berätta vissa saker för man känner att jag orkar inte med den konflikten, för det är ju ändå ingenting. Och då handlar det kanske inte om att man har haft sex med en annan person.
Utan nej, just det.
Jag satt bredvid den personen på personalfesten och så blir den någon annan svartsjuk.
Ja, just det. Precis, nej men bra tanke, och där handlar det kanske snarare om att man behöver ta sig och fundera kring, men ska jag vara i en relation där det är så här svårt att prata om något som egentligen var väldigt odramatiskt? Alltså att, eller hur? Att det ändå får man vända på myntet. Och, men man förstår det ju som en slags coping-strategi att han kommer bara bli jättesvartsjuk och det blir superjobbigt. Och,
Och då är, tänker jag i förlängningen, säga att du har varit otrogen, så är det där, ska jag berätta, ska jag inte berätta?
Mm.
Och för mig så har det alltid varit så här, sen jag blev så bedragen, blev även bedragen liksom att han var otrogen fysiskt, därav att relationen tog slut, men för mig att jag har alltid varit så här, jag vill veta allt. Mm. Jag vill veta allt, för ingen ska kunna prata bakom ryggen på mig.
Mm.
Samtidigt som nu så lever jag i en ny relation. Vi har delar väldigt samma syn. Vi har väldigt samma syn på otrohet. Och annars hade jag inte kunnat vara i den relationen. Men där är det ju också så här, ja, jag vet att skulle det hända någonting, att han skulle vara otrogen eller jag skulle vara otrogen, då är det lika med slut. Och så vet man att shit happens. Nu har vi inte varit tillsammans länge, men det kan ju vara om 10 år eller 20 år eller 30 år. Och att man ska förstöra allting då, så är det rätt att hemlighålla?
Anna, du ställer jättesvåra frågor idag.
Jag förstår det. Jag är så personligt engagerad i det här också.
Det är ofta de bästa frågorna. Ja. Det är också de svåra frågorna. Och,
jag kräver inte att du ska kunna svara perfekt. Men bara utifrån din, jag har ju en expert här ändå.
Men vet du vad jag tänker? Den är så stor, den frågan, är det rätt? Den går kanske inte att svara på, för det kan vara så oerhört olika. Men om jag säger så här, om jag berättar hur man förhåller sig som terapeut. För det här kan ju helt klart poppa upp i parterapier där det inte ens är därför paret söker, så att säga, utan de söker för någon annan anledning. Och sen, och i metoden jag använder så erbjuder man efter, först så träffar man paret tillsammans alltid, och sen så om de vill så har de möjlighet att träffa mig för ett enskilt samtal var. Och det handlar om att man ska kunna ta upp saker som man tycker är svåra att ta upp med sin partner. Och det kan ju, det behöver inte alls gälla tidigare otrohet, men det kan vara det. Det kan också vara saker som kanske psykisk ohälsa i den egna familjen, eller svåra saker man har varit med om som man inte har hunnit eller inte vill berätta för sin partner riktigt än, eller vad det nu kan vara. Någonting med en tidigare partner som har varit knepigt eller sådär. Men som man ändå känner, det här vill jag att min terapeut ska veta. Det kan ju också vara ett tillfälle att prata om det har funnits våld i relationen till exempel. Och sådär. Men hur som helst, där, i sådana samtal kan det ju poppa upp då. Jag har varit otrogen eller till och med jag är faktiskt otrogen.
Mm.
Och då har man ju som terapeut att förhålla sig till då, okej. Om det är så att du har varit otrogen men det är avslutat, så kan jag inte liksom säga att du måste berätta det här för din partner. Det kan inte jag kräva av klienten. Utan det är upp till den enskilda personen. Men däremot om det är så att det pågår någonting fortfarande.
Mm.
Då kan ju jag som terapeut säga att då är det direkt olämpligt att jobba i en parterapi. Om din partner inte vet om det här. Du behöver avsluta den här andra relationen. Om du vill gå in i en parrådgivning, parterapi med mig som terapeut. Och då kan vi göra så att vi inte berättar för din partner. Då beslutet är fortfarande ditt.
Mm.
Om du väljer att inte göra så, då kommer jag meddela att det finns andra skäl så att säga, till att vi inte kan jobba ihop och liksom, att vi får avsluta.
Är inte det lite så här att de läser mellan raderna då? Att, oj!
Ja, i värsta fall kanske. Man får formulera sig väl. Man kan landa i något, när man gör en slags återkopplande bedömning av hur man ser på paret och vilka utmaningar de sitter med och liksom av olika skäl så väljer jag inte att gå vidare med det här.
Kan man leva i en bra relation och fortfarande vara otrogen? Du säger, kan du ha ditt känslomässiga eller sexuella engagemang på två olika håll? Och då kräver ju det, för det finns ju folk som lever i liksom, polygama relationer.
Ja, men precis, för jag började men då, tänka på det.
Ja, för då vet ju partnern om det. Då är ju alla är införstådda med spelreglerna. Liksom.
Mm.
Men är du otrogen? Det kan ju vara så att du lever i en relation som inte är dålig. Mm. Det kan ju vara att du har ett problem själv eller ett bekräftelsebehov som är helt galet. Liksom.
Mm.
Så att du behöver få bekräftelse även från andra håll. Trots att du lever i en relation som du är nöjd med och ni har det bra.
Mm. Ja, jag tror nog ändå att för de allra flesta så blir det knepigt. Alltså. Därför att om det så att säga, inte blir knepigt då, eller om man lever då antingen polygam som du säger, då är det öppet. Och då är det ju egentligen inte per definition en otrohet. Då har man en sån överenskommelse.
Nej, det är en livsstil.
Ja, det är en livsstil, precis. Men, eller att det är en så kallad öppen relation, det vill säga att vi är på ett sätt känslomässigt monogama med varandra, men vi tillåter varandra att ha tillfälliga sexuella kontakter. Där tror jag ändå, jag ska vara ärlig med att säga att jag inte har så stor erfarenhet av sådana par i terapi till exempel, men
de behöver inte. De tycker det är topp.
men att det kan bli ett problem då om någon blir med, för jag tror att många sådana par som väljer att leva så har ändå vissa regler kring det där, att man kanske inte får vara mer än en gång med någon annan sexuellt eller ja, sådär. Att det, och så märker man
får inte
att
ta
man
på tår.
Det där var du, Anna. Jag sa inget om någon på tår. Nej, men liksom, och då börjar de där tankarna smyga sig på, oj då, vem är det här? Alltså, vad står det för? Och liksom, vad... Jag tror nog att vi önskar man leva i en monogam relation, men att man är upprepat otrogen eller liksom dras till andra steg, det står nog ändå för ett känslomässigt behov. Du var inne lite på det, man kanske har ett stort behov av bekräftelse. Absolut, så kan det ju vara. Men då kan ju det vara någonting man kanske behöver jobba lite med eller liksom titta på. I till exempel, man kan ju också gå i individualterapi, man måste ju inte gå i parterapi.
Nej.
Om man inte vill berätta för sin partner till exempel, men vill förändra sitt beteende ändå på sikt eller är lite nyfiken på hur kan det komma sig att det är så viktigt för mig att få den här typen av bekräftelse.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Och du var inne lite på tidigare att en otrohet behöver inte vara negativt för en relation, för det kan också vara startskottet på en förändring.
Yes.
Men på vilka sätt kan otroheten påverka en relation?
Ja, men det första som händer är ju verkligen att tilliten försvinner.
Mm.
Det är väl det svåraste tycker jag. Och något man behöver jobba aktivt för. Kanske framförallt den partner som har svikit så att säga behöver ju under en tid ofta vara, jag vill säga, mer öppen öppen och luta sig mer in mot den andra. Jag tror inte på det att man hela tiden ska redovisa vad man har gjort och vem man har varit med och liksom mail och sms och så här. För det blir någon slags, som jag skulle kalla det, återförsäkrande beteende. Mm. Men däremot, det finns säkert terapeuter som tycker annorlunda där, men jag tror inte på det. Men däremot tror jag på att ändra beteenden som kanske tidigare har varit problematiska och som kanske har lett till otroheten också. Mm. Och ett sånt är till exempel att man dricker för mycket alkohol. Det är inte så ovanligt. Att det är det som är och triggar oron hos partnern också. Man är på en konferens, man är iväg någonstans, man är ute med vännerna och så dricker man för mycket. Och då är det mycket lättare att det händer något som man sen känner att det där kan inte jag riktigt stå för. Mm. Så då kan ju en slags tillitsskapande åtgärd vara att jag lovar min partner att, vet du vad, jag ska dricka mindre, till exempel. Mm. Men det kan också vara att jag inte liksom, jag smusslar inte med min mobil. Min partner kanske inte behöver läsa mina sms, men jag sitter inte med den och gömmer den lite eller går in på toalett, utan jag lägger den öppet så här på bordet. Mm. Eller,
för ja, så var det i mitt fall, att han smusslade väldigt mycket med sin mobil. Mm. Och nu förstår jag ju varför.
Ja.
Och det som är så skönt i min nuvarande relation, det är att min sambos mobil ligger överallt.
Ah.
Han har inga problem med koden. Det är inte så att jag går in och läser hans sms, men bara det beteendet han har kring sin telefon och sin dator, ja, och egentligen hela sitt liv skapar ju en trygghet i mig.
Mm. Eller hur? Vad blir det värsta efter otrohet? Eller vad är det som händer? Och då började vi med tilliten, och det tycker jag är det absolut värsta, att eller det första som händer, att man liksom måste bygga upp den där igen. Och sen kan det ju definitivt vara såna här saker som sexuell lust, att man känner väldigt lite lust i sin partner, man känner sig ledsen, nedstämd som den som har blivit sviken, så att säga.
Kan det också påverka så att den sexuella lusten blir större för att man vill liksom ta tillbaka sin partner?
Ja, då skulle jag nog kanske mer definiera som någon slags hembegär.
Ja. Nej, men att man liksom vill åter, ja, att man vill ha sex med sin partner som ändå har sårat den.
Ja, jag tror inte så mycket lust, men mer just det här revansch eller visa att man är visst till fin eller lite...
Ja, ägar.
Liksom. Ja, lite så kanske, snarare en genuin lust så här.
Ja.
Det är väl i alla fall inte min erfarenhet, att det sen kanske andra skulle svara annorlunda, men jag tror mer någon slags revanschlust och ge igen och visa att man duger, och det kan man ju verkligen förstå liksom rent mänskligt så här.
Mm.
Men så att det tycker jag är vanligt, och ja, tillit, minskad lust och också en törn liksom på självförtroendet, självkänslan för den andra. Det är ju inte så ovanligt. Det beror ju lite på vem man är som individ, hur grundtrygg man är från början. Liksom.
Ja, men såklart. Går det att komma över en otrohet då? Eller kommer den för alltid att prägla relationen om du väljer att gå vidare?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att det gör det, absolut.
Du tror det?
Ja, men det handlar väldigt mycket om hur man hanterar efteråt och hur man blir bemött av sin partner. Hur mycket partnern väljer att liksom investera i en i relationen och visa att han eller hon verkligen vill och... definitivt. Och kanske också det här som jag beskrev tidigare, man går och pratar med någon eller man kommer vidare, det blir en slags utveckling också, vi får prata om varför det blev så här och hur vi kan må bättre tillsammans, och det tror jag absolut. Men jag tycker också att det finns exempel på relationer som har fortgått där man inte alls har tagit i det här av olika skäl. Mm. Det kan vara äldre par där det liksom, när det uppdagades var könsrollerna såg annorlunda ut, eller hon, om vi säger att det var hon som blev sviken, hade kanske en väldigt apropå vårt förra tema, dålig ekonomi, själv kände inte riktigt att hon kunde ställa krav eller ens skulle kunna gå om hon behövde det. Alltså du vet så här, och då liksom trycker man bara undan de här känslorna kanske. Men det kan ju bli en enorm ledsenhet och till och med kanske bitterhet på sikt, och man, det blir som en kil mellan paret liksom, en asymmetri på något sätt i hur man kan påverka relationen och hur man mår, och att man, och då hjälper det ju inte så att säga att bara tid går, det vill säga man måste bearbeta det någonstans och känna att man landar i en liksom roll som, ja, man mår tillräckligt bra.
Hur länge har man som bedragen rätt att dra upp den här otroheten och använda den emot sin partner?
Ja, i all tid framöver.
Nej. Ja, bra, det var det svaret jag ville ha. Tack.
Nej, det är ju förstås ganska bra och konstruktivt om man inte gör det i tid och otid. Men, och där finns väl inget liksom fixt och färdigt svar. Men jag brukar säga så här i kontakter liksom med par och även enskilda också för den delen, att vi får nog ha en viss acceptans för att det här kommer vara under en tid, liksom de närmaste månaderna efter det har hänt och sen något som...
Månaderna?
Va?
År? Ja, exakt.
Nej, men att man liksom, man öser ur sig saker. Mm. Men sen är det såklart att önskar man också genuint att ja, men vi, jag vill bearbeta det här, jag vill komma vidare med dig. Mm. Då kan ju det där vara något man behöver träna på själv. Inte så här att, alltså det vill säga som den svikna att jag kan inte jämt och ständigt ta upp det här för då kommer vi liksom inte vidare. Då kommer jag motverka till att vi kommer vidare.
Mm.
Men jag har alla de här känslorna inombord. Mm. Absolut.
Vad gör man av dem då?
Ja, då tänker jag att man pratar med vänner, man skriver dagbok, man går och tränar, boxning kanske.
Vododocka.
Precis, nej men man får ut, för det är inte så, känslan i sig är ju inte... Och så säga, farlig eller fel. Det är mänskligt.
Mm.
Men vi kanske inte hela tiden behöver lyfta den med just min den partnern som har liksom gjort mig illa.
Mm.
Så kan jag väl tänka.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Liksom.
Du, om vi går tillbaka lite till i början där vi pratade om könsskillnader. Finns det några i otrohet? Är män... otrogna i större utsträckning fortfarande än kvinnor?
Ja, precis. Det här borde jag ju kanske ha kollat upp innan. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag tror att jag tidigare läst siffror på att det är så. Men jag kan faktiskt inte säga varifrån de kommer.
Mm.
Och sen, nu kanske jag avslöjar mig som så här, inte världens S i statistik. Jag behöver ofta lite hjälp med att förstå sånt där. Men jag har tänkt lite så här. Men hur går det ihop? Alltså, om, förstår du vad jag menar? Att om män är oftare otrogna än kvinnor. Ja, men vilka kvinnor, om det då är heterosexuella möten och kontakter.
Mm. Singelkvinnor.
Ja, det är det då. Och de är inte otrogna liksom. Då
nej, får man ihop de har ingen att vara otrogen.
Nej, just det. Okej. Okay. Mm. Ja, så kan det ju vara då förstås. Ja.
Mm. Ser man någon skillnad på typen av otrohet? Är det vanligare att män är sexuellt otrogna en gång medan kvinnor inleder relationer? För jag tänker att man brukar ju säga det att en kvinna som lämnar en relation eller ett äktenskap gör det för att hon bara är så jävla less. Mm. Det är ändå jag som gör allting, jag orkar inte mer. Medan mannen behöver en ny kvinna för att lämna. Mm. Generellt, väldigt generaliserande nu.
Absolut.
Men i de fallen som jag vet att par har separerat så är det i större utsträckning män som har haft en kvinna tidigare att gå till. Man just går till en ny morsa.
Ja. Sorry. Det finns ju absolut forskning, ganska stabil forskning så att säga, som visar att fortfarande att, så att säga, män mår bättre i relationer än vad kvinnor gör. Och kvinnor mår bättre som ensamstående. Sen har kvinnor ofta en sämre ekonomi. Mm. Men det är inte så att säga psykologiskt och vad gäller välbefinnande och välmående så mår singelkvinnor bättre än singelmän så att säga.
Mm.
Så att av olika anledningar som har att göra just med kanske hur många vänner man har, hur stort nätverk man har, hur man tar hand om sig, hur lätt man har att sätta ord på tankar och känslor. Också förväntningar att det är låg status fortfarande kanske bland killar att inte ha en tjej så att säga.
Mm.
Medan kvinnor inte etiketterar det på riktigt samma sätt. Sådär. Men ja, så att det skulle ju tala för att det är vanligare att män går när det finns en ny relation att gå till. Och ja, så din fråga var om det var olika.
Ja, alltså, hur skiljer sig otrohetstypen åt mellan könen?
Precis, det där är en svår fråga. Jag vet inte ens om finns det någon slags gemensam forskning på det här. Det är kanske någon snäll kollega som hör här kan mejla mig och berätta.
Ja.
Men ja, alltså någon slags observandum är väl ändå, om vi säger så här, generellt, men det finns alltid individuella variationer, så uppfattar väl män en tillfällig sexuell kontakt som kanske mindre farlig för relationen än kvinnor. Alltså det vill säga att man separerar ut sex lite mer från känslolivet så att säga. Man behöver inte Det behöver inte betyda så jättemycket. Man kan ha det vid sidan om en gång, så att säga. Mm. Medan för kvinnor, återigen på gruppnivå, så tror jag kanske att fler kvinnor ändå tolkar in att det här står för något, eller vad är det jag vill med det här, vad behöver jag och sådär.
Det är ett uttryck på våran kärlek mer, den sexuella akten.
Ja, och att man liksom kanske reflekterar över det som något som kan inverka negativt på den långvariga relationen eller liksom lusten till min partner eller liksom lite så. Men det finns ju återigen, det finns ju kvinnor som inte alls känner så här. Så jag vågar nog inte riktigt skriva i sten att det skulle vara så. Att
män... Nej. Vilka symptom då på otrohet i en relation kan man lite hålla utkik efter? När är det misstänksamt?
Ska man säga sånt där?
Det tycker jag verkligen. Ja. Jag tänker att den här rubriken på poddavsnittet lockar lyssnare som på ett eller annat sätt relaterar till otrohet just nu.
Men det har du ju rätt i. Men jag tycker du beskrev ju någonting ganska väl där för en liten stund sedan. Det här om man känner att det smusslas med saker. Man får inte riktigt insyn. Varför är det så? Så att säga, det bör ju vara en trigger. Och sen skulle jag vilja säga, det kan ju också visa sig vara någonting annat. Men detta andra kan ju också vara någonting som vi behöver samtala om. Det kan vara skulder. Det kan vara spelande, apropå
missbruk.
Peng. Ja, men absolut. Det kan vara något som är väldigt förknippat med skam hos partnern. Det kan ju vara någon fysisk funktionsnedsättning eller medicin man behöver ta eller något man skäms för sin gamla mamma som ringer i tid och otid. Nej, men du vet, you name it, det kan ju faktiskt vara vad som helst. Och jag tror ju i att i en relation där vi båda mår bra och vill bidra och liksom utvecklas och blomstrar så kan vi dela viktiga saker med varandra. Där naturligtvis och har vi kommit överens om att vi är monogama och så har min partner någon annan eller flera andra till och med vid sidan om, då är det ju verkligen någonting som kommer störa den här relationen. Så oavsett om det är det som det här smusslandet handlar om eller någonting annat stort som både du och din partner kanske skulle må bättre om ni delade, så är ju det ett tecken på någonting, att man känner att den andra inte riktigt närvarande när man ändå är tillsammans ofta, frågar om vad sa du nu. Man märker liksom att engagemanget inte riktigt finns där som det har funnits tidigare. Återigen, det kan ju handla om, det kan ju vara att man jättemycket att göra på jobbet och sådär, men då är ju det en relevant fråga. Hur är det? Vad är du? Jag känner att du inte riktigt är här. Berätta, vad tänker du på? Alltså, så.
Är det, nu kanske jag slår in öppna dörrar här, men är det, hur ofta är det den som blir bedragen som har en bidragande, är en bidragande faktor till att otroheten sker? Du förstår vad jag menar. Så här, jag var otrogen för du såg inte mig, du bara jobbade, eller du är ju bara med barnen och släpper inte in mig i din lilla bubbla med vår nyföding.
Just det.
Och har man rätt att anklaga den andra när man har varit otrogen själv?
Nej, det har man väl egentligen inte sådär. Men man kan ju, man kan skilja på dels kan man skilja på avsikt och konsekvens, brukar man säga. Det var inte min avsikt att det skulle bli så här, men det var en konsekvens av att vi inte har rört varandra på ett år, och jag känner mig liksom inte sedd i vår relation, och detta hände, men jag tar ansvar för det. Men
det är också det värsta man kan säga. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Nej, den bara gled in.
Ja.
Eller?
Man kanske inte ska presentera det. Nej, men om vi säger så att de som kommer till terapi. Där har ju ofta... Där finns ju ofta ändå förhållningssättet att vi vill titta på det här. Hur blev det så här? Och då är det ju meningsfullt om den ena... Alltså om båda parterna kan se att vi bidrar båda till hur vår relation mår. Men den som liksom... Så att utfört ett beteende bär ju ansvaret för att hen har gjort det. Men det kan vara ett kraftfullt verktyg att komma vidare, att se vad som är potentiella konsekvenser av att man inte ser varandra eller bekräftar varandra särskilt mycket, eller att man inte får tid till varandra. Och det kan ju vara saker som båda behöver bidra till, just att det kanske behöver bli en mer jämställd relation till exempel. Om hon är väldigt trött oftast, vad beror det på? Då tar hon ett större ansvar för hem och barn och samtidigt ska jobba och allt vad det är liksom. Mm. Då kanske lusten inte är så stor till sex. Vad kan det bero, hur kan vi avlasta varandra? Alltså så här. Så, men det, här handlar det ju väldigt mycket också om hur man paketerar och pratar om det. Mm. Och det är ju inte läge, tänker jag, säga det den gång man dessutom också berättar att man har varit otrogen. Så här.
Mm. Och, men eller blivit påkommen.
Ännu värre. Men det är nog tyvärr inte så ovanligt att det händer, för att skam är ju en svår känsla för oss människor. Ja. Den vill vi gärna bli av med snabbt.
Den vill vi lägga på någon annan.
Ja.
Den vill vi lägga på den vi redan har sårat bara.
Ja. Nej, men precis. Det är, liksom, det är inte så konstruktivt, men det händer nog ganska ofta, tror jag faktiskt.
Mm. Mm. Har du egna personliga erfarenheter av otrohet som du kan applicera i ditt jobb och förstå dina klienter?
Ja, det var en personlig fråga.
Ja, du behöver inte svara.
Nej, jag kan svara lite generellt. Att jag har ju varit i tre längre relationer. Eller i alla fall för de livsfaser jag var i kändes de längre. Och det har absolut funnits inslag av liksom, egna tankar på hur det skulle vara att vara med någon annan. Eller oro för att han har gjort någonting och sådär. Men när jag tittar i backspegeln kanske, i alla fall på de som har varit, jag är ju i en relation nu också. Men så kan jag väl se att backspegeln blir ju allt mycket lättare när man är i det, eller hur? Men så kan jag väl se också att det handlade mycket om vem jag var, vad jag ville och vad jag kanske inte fick i relationen. Och som egentligen var väldigt lite den andres, om vi säger så här, nu är jag en situationstecken i luften, är fel, utan mer någonting vi båda behövde titta på, att vi kanske var ganska olika vad gällde vad vi ville eller hur livet skulle gestalta sig och sådär. Så att jag tänker, och jag har ju separerat en gång, eller skilt mig en gång och gift om mig och sådär, och alla sådana där erfarenheter, precis som erfarenheten att vara förälder, att föda barn som kvinna ger ju jättemycket till jobbet, så är det ju. Det är såklart att jag lär mig minst lika mycket genom det som vad jag har lärt mig genom utbildningar eller tidigare klient, så man kan liksom låta influeras av. Sen är det också väldigt viktigt i mitt jobb att separera mitt eget jag från klientens. Jag kan inte utgå ifrån att, om vi säger så här, en kvinna kommer att ha haft missfall, jag har också haft missfall. Det är väldigt vanligt. Och hon beskriver hur det känns för henne och hur hon tänker framöver. Om jag omedelbart då tror att jag kan förstå precis vad hon menar, just för att jag har varit med om samma sak, då kan det bli väldigt tokigt.
För ni är olika personer. Och
precis, har olika bakgrund och olika copingstrategier och när i livet det händer kanske och så vidare. Så att, men jag kan ju liksom, hur var det där för en tjej? Jag kanske kan ställa den här frågan. Eller hur? Nej, det verkar inte passa för henne. Alltså så att man verkligen får passa sig lite där. Men det kan ju också vara ett otroligt kraftfullt redskap för någon att lita på dig. För det händer ju att klienter frågar. Har du varit med om något sånt här? Eller är du gift? Eller har du barn? Eller har du, alltså, och då, utan att gå in på en massa privata detaljer, för då flyttas ju fokus från klienten till mig. Men så kan jag säga, jag har också skilt mig. Jag vet att det kan vara skitsvårt.
Ja.
Och det kan ju räcka. Bara den frasen. Och då kan de känna sig bekräftade och lättade. Och sen kanske våra skilsmässor var superolika. Men så tänker jag.
Ni har ändå gått igenom en skilsmässa. Ja, precis.
Precis.
Vad roligt, för jag inser att jag har gått till samma terapeut i 4 år nu, drygt 4 år, och inte alltid lika regelbundet, men jag vet ingenting om henne.
Nej.
Jag vet att hon har en hundvalp, den jag har sett.
Ja.
Jättesöt, men det är det enda jag vet, i princip.
Men det är nog väldigt olika hur olika terapeuter jobbar, och jag tror också att det är...
Men jag har nog inte heller frågat, för jag vet att jag har så nära till att gå in i min journalist roll och börja ställa frågor, och där har jag faktiskt betalat för att prata om mig och inte just någon annan.
Precis.
Ja.
Så, och hon har förhoppningsvis då vibbat av det här också, förstår att det är så, och min annan klient kanske skulle göra lite annorlunda. Precis så tänker jag, att det där beror supermycket på vem det är man träffar också. Det är ganska stor skillnad att ha en tonårsklient från att ha en 60+. Där är jag ganska olika i min roll. Jag kanske är mer lite stora syrra extra mamma med mina yngre som kan ställa vissa frågor som jag känner att det här svarar jag på. Liksom. Men om en 60-årig klient skulle göra det, så skulle jag kanske, Varför frågar du det? Eller vad har din fråga för syfte
du
här?
Du kan lägga samtal på en annan nivå,
ja,
kanske.
Ja, lite grann.
Liksom man, erfarenhetsmässigt också.
Ja, man får anpassa sig. Och, sen är väl en del av det här genustänket och min feministiska generella agenda liksom, att vi alla mår bättre i jämställda relationer också. Att ja, men jag är också människa och som man sa på 70-talet, det privata är politiskt. Alltså det vill säga att jag är inte en, jag vill inte vara en bara en tillbakalutad, distanserad auktoritet så här som, utan snarare liksom bidra till att ibland när det passar ett tydligt syfte delge någon erfarenhet eller liksom, ja, det här har jag också varit med om, så att man kan känna, så att klienten kan känna att det här är bara jag var människa också på något sätt, och kvinna ibland.
Maria, vi ska runda av här, men innan vi gör det tänker jag att du ska få sammanfatta lite. Om man just nu har fått reda på att ens partner varit otrogen, hen har berättat eller det har uppkommit på något sätt, eller man själv har varit otrogen, vad är dina liksom konkreta råd till en person som befinner sig i den krisen?
Ja, och det var bra att du sa ordet kris också, för det är ju verkligen det det blir.
Ja, det är min personliga erfarenhet också.
Ja, gud, det blir en stor kris skulle jag vilja säga för de allra flesta. Och i en kris så blir vi väldigt sårbara. Vi blir oroliga, vi stressar lätt, vi kan känna ångest, vi kan bli väldigt arga. Känslorna svänger väldigt snabbt så att säga.
Jag kände mig nästan personlighetsförändrad. Ja. Jag upptäckte sidor, väldigt otrevliga sidor av mig själv som jag inte visste fanns där.
Nej.
I samband med den krisen.
Just
det. De kriserna kan jag säga, för det var flera olika tillfällen. Så det är också personlig utveckling. Den där personen vill jag inte vara.
Nej.
Så jag ska inte röra mig med personer som kan locka fram den.
Nej, men just det. Så det var en lärdom liksom, ja, du verkligen. Drog. Men där och då när det liksom brinner till verkligen och man kan ju må väldigt dåligt och vara väldigt självanklagande också. Mm. Och verkligen känna sig som helt värdelös och oattraktiv och allt vad det är. Så då skulle jag ju vilja säga att det första rådet är ju att försöka ta hand om dig själv. Alltså i den mån det går. Vad behöver du för att må lite bättre just nu? Det kanske är just att vara nära goda vänner som du vet backar dig. Du kanske behöver alltså verkligen den här fysiska omhändertagen. Se till att du får mat i dig. Ta ett varmt bad. Alltså kan du få avlastning med barnen i några dagar om det finns barn? Eller det här, vad skulle du göra för din bästa vän? Försök i kris, försök att göra det för dig själv om det är så här nu. Och sen börja prata med din partner. Liksom, vad står det här för? Vad vill du framöver? Vad vill jag framöver? Ska vi gå och samtala med någon? Eller liksom, hur ser vi på vår relation? Att ändå våga ta i det här. Och kanske inte bara, nu gör jag säkert några förbannade när jag säger det här, men inte bara lägga det hos den andra som har gjort, utan också våga titta på, fanns det någonting i relationen som inte ursäktar men kan förklara att vi hamnade här?
Kan man få lite tid på sig att börja titta på sig själv och sin egen?
Absolut.
Det där kan
jag.
Vi prata om månader kanske. Nej, jag skojar. Nej, men i alla fall några dagar, en vecka liksom.
Ja, minst. Självklart är det så. Men vill man vidare med sin partner, en del vill ju inte det. Och då handlar det om en sorg och en förlust liksom, och komma igenom det. Men vill man det så behöver man våga titta på helhetsbilden så att säga. Men det kan man inte heller pressa fram. Jag tror att de allra flesta känner inombords när man är redo för det. Man kan inte pressa, det kommer jag ihåg. Jag var jättesur på folk som kom när här i tonåren då det hade tagit slut med mig och första kärleken. Och han hittade jättesnabbt. Och det skulle bara vara okej med mig. Alla var liksom lite sådär, men nu får du komma över det där. Det var det värsta jag visste när de sa det. Jag var jätteledsen.
Det är ungefär som när folk sa till mig, när mitt ex då hade varit otrogen. Ja, men han var ju inte otrogen på riktigt i alla fall.
Nej, men. Vilken klantig kommentar.
Ja, nej. Sen var han otrogen på riktigt. Då kan jag säga, nu har han varit otrogen på riktigt. Är det okej att jag är ledsen arg nu?
Det var ju inte så bekräftande av dina känslor.
Nej,
kan man
nej, det var det verkligen inte.
Så omge sig med bra människor kan man väl säga är ett gott råd också.
Ja, som har förmågan att tänka.
Ja.
Hålla käft när det krävs.
Det är stora öron.
Ja, exakt. Ja. Men så att först ta hand om sig själv och sen våga se sin egen del också i det.
Ja, faktiskt. Då, eller ja, se mönstren liksom, och vad kan ni som partners till varandra göra för att komma vidare. Om ni väljer att göra det.
Maria, tusen tack för att du ville gästa mig.
Tack.
Vi pratade om många stora, liksom, svåra frågeställningar. Och jag förstår att det finns ju inte ett enkelt svar.
Nej.
Men jag tycker det är så intressant att lyfta på det här locket. För det är så många som kan relatera till det. Och det är också en... liksom, förbjuden, som du sa när du drog kopplingar till ditt eget liv, så här, ja, det har funnits tankar på hur det skulle vara att vara med någon annan, men tankar är ju inte förbjudna. Nej, man har ju rätt till sitt eget liksom, känsloliv och sin inre värld. Men det är intressant det här med otrohet. Ja, som sagt, tusen tack. Och lycka till med allting. Och om man vill nå dig och få hjälp av dig, finns det möjlighet eller är du fullboken?
Ja, men just nu, för hösten är jag det. Men man får gärna höra av sig ändå om man kanske vill ha tips på andra eller om man vill stå i kö ett tag, så går det alldeles utmärkt. Mariafarm.se har jag som hemsida, eller feministpsykologen på Insta som sagt. Ja, och så kan man ju typ titta på Gift i vår när den kommer sen också.
Just det, Gift i första ögonkastet. Där hinner de inte vara otrogna, de har fullt upp med att lära känna varandra.
Precis, det är det som är den stora utmaningen.
Ja, ha det så bra nu.
Detsamma.
Hej då.
Hej.
Podplay, en del av